Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi har haft malaria här i stan. Och därför att en av innerstans sjöar, den blev till slut så grundskitig och sprängfylld av orenhet att myggorna som kläcktes där började bli malariabärande. Det måste ha varit...
Det måste ha varit
väldigt varma somrar, jag vet inte. Men så är det i alla fall. Och det här utspelar sig på Södermalm. Och sjön var då fatburen helt enkelt. Som mot slutet kallades för Döda havet. Välkomna igen allihopa till våra drömmars stad. Vi har Staffan Lindfors med oss.
Ja, stämmer.
Och vi har Linus Eklund Adelsson. Och Wille Crafoord heter jag. Och vi ska prata idag om de här insjöarna. Och speciellt en av dem som hette Träsket.
Exakt.
Kan ni på rak arm komma på vilka insjöar vi har haft i stan?
Ja, vi har nämnt två. Fatburen, Ormsjön.
Heter det Ormträsket eller Ormsjön?
Nej, Träsket heter det. Och sen så, men Ormsjön är ju någon sorts liten häl efter benet till när man närmar sig Brunnsviken då. Ja. I det avrinnet.
Det är den Wennergren Center-aktigt, ja.
Så att, och den hade vi inte nämnt. Så att det,
nej, nej.
Men några andra, kan ni komma på Träsket? Flera?
Ja, Träsket och sen så och Katthavet. Om man ändå räknas som en sådan.
Kattrumpbäcken har vi läst och glatt oss åt. Att
men, och sen så även Klara sjö.
Ja, just det.
Får man ju inte glömma där. Men Ormträsket, det låter inte som en sån här drömlagun.
Nej, Ormsjön alltså, det måste ju varit en liten drömlagun. Men alltså, nu kommer min frågeställning till er. För ni har ju ändå koll på läget här.
Ja.
Träsket låg alltså där... Eriksbergsplan, Jarlaplan ligger idag, Birger mellan Odengatan och Stureplan i princip. Mm. Alltså Humlegårdens norra ända. Fram till slutet på 1700-talet så var den här sjön alltså fungerande och inte igenslammad.
Vital.
Ja,
och ganska fiskrik.
Mm. Ja, fiskrik till och med. Farbar på 1600-talet från Nybroviken motsvarande ner till Brunnsviken hela vägen.
Alltså, upp, om man vill säga. På medeltiden så måste det ju ha varit en ståtlig flod det här.
Absolut.
Och jag vet att på Tilaus karta från 1733 så ser man att i sjön finns till och med en liten holme med en utsatt stuga på.
Det säger mycket. Ja.
Det säger en del om storleken på detta. Detta lilla innanhav som småningom blev så nedsmutsat.
Det blir ju också väldigt intressant och lite sorgligt om man tänker sig då att det här har en gång sett ut som en sån här grummesåpa reklam holme liksom, en liten röd stuga på en del av liksom svensk stockholmska inskärgården sådär, och blev sedermera liksom det världens sjukaste träsk.
För tar man till exempel när jag åker buss upp till Väddö, då så åker man ju över de gamla vikingaledarna.
Just,
och i busshållplatsnamnen så får man åker verkligen på torran land nu för tiden. Så får man en känsla av att de kan heta saker som jag bara hittar på, liksom bryggstället. Ja. Där, liksom, och våtmarksnäset och vad som helst. Mm. Liksom, mm. Som bara berättar vad som har varit där för 400 år sedan, så att säga. Och vi har ett exempel i vår egen stad som är för underbart.
Ja, men, och det här händer ju hela tiden. Jag tänker på Klara sjö. Som ju också var en underbar... Där Vasagatan går nu så var det ju en strand. Ja. En beach. Man kunde ligga och sola. Och då behöver man inte gå längre tillbaka än 1800-tal. Liksom.
Nej.
Men i alla fall så när de byggde Klara Strandsleden där. Den byggdes väl kanske i samband med Centralbron. Låt mig gissa på mitten på 60-talet.
Mm.
Så långt tillbaka som i mitten på 80-talet så var det ju fortfarande ganska... ad hoc-lösningar där. Ja, alltså det var öppet in under den här Klara Strandsleden. Och jag blev utsedd att testa någon gummijolle vid något tillfälle. Jag var 20 år gammal.
Mm.
Och då paddlade jag in under Klara Strandsleden.
Det är så man ska
göra. Ja, det är ju de här kulvertbödde.
Nu är det ju igenbyggt. Liksom. Ja. Men när jag var där in under, då var det liksom så här mörkna stopp. Och rester av bryggor och någon gammal utombordare. Alltså du vet, det är lite poltergeist över hela
Stockholm underbelly.
De tar bort gravstenarna, but they didn't move the bodies. Vi har ju haft ganska trevligt och lustigt när vi har gjort våra program.
Ja.
Och det är bra att vi har det. Men jag måste ändå tillstå att vad det gäller att prata om den här perioden kring Träsket och Träsktorget och sådär. Så jag har flera gånger börjat gråta faktiskt när jag har läst. Därför att det är en misär som får Per-Anders Fogelströms böcker att framstå som lyx. Alltså det är också, tycker jag, väldigt signifikativt att det är så få författare som har skrivit om det här. Därför att kryper lite för mycket under huden hur illa folk har behandlats.
Ja,
så att det här är ju en skamfläck i Sveriges historia som väldigt få outar någonting om.
Under medeltid och från liksom Stockholms tillblivelse och liksom innan historisk tid så är det ju egentligen bara en sjö eller till och med en havsvik.
En underbar sjö.
Sådär,
ja, underbar.
Och som blir mer och mer avsnörd av genom landhöjning och så vidare. Men är en frisk och frodig sjö fram tills liksom egentligen staden växer i kapten och den fylls igen och blir osund och försurad.
Ja.
Och bebyggelse som börjar byggas i anslutning till den. När sker det här?
Vi har ju faktiskt en hantering som måste ske. Nämligen sophantering.
Mm.
Ja.
Och vi måste ju göra oss av med sopor och inte minst vårt kroppsliga avfall någonstans. Och jag vet att de här lagarna kring detta var att man skulle helt enkelt ta hand om detta själv fram till 1700-talet.
Mm.
Och sen så införde man mer någon slags kommunal, att det fanns idéer om hur vi skulle ta hand om det här på ett högre plan. Liksom. Mm. Och man hade ju då så kallade flugmöten som det heter. Jag vet att det var vid Kornhamnstorg och det var vid Nybroviken och även då vid Träsksjön.
Mm.
Så att det är klart som korvspad att börjar man hälla ner latrin så till den milda grad så blir det ju sunkigt till slut.
Skitbärkärringarna som till och med hade sitt eget hus i södra änden på Träsket.
Ja. Det var ju ofta straffade kvinnor det här som var tvungna att ta det här jobbet. Och det innebar också, tror jag, att de var så långt nere i hierarkin så att säga.
Mm.
Så att de hade ingenting att förlora. Så de skällde på folk och de spillde lite med flit om de blev sura. Och på vintrarna så får de ju runt med de här tunnorna på slädar.
Ja, just
det. Och ni kan ju tänka er själva i någon brant backe.
Det var ett otroligt liv helt enkelt kring det här. Och de knackade på gong, 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 och gick upp och föll runt där. För att de som jobbade med det här drack ju. För att de orkade inte annat.
Alltså det fanns en människosyn på den här tiden som var extremt krass naturligtvis. Mm. Och på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Alltså lön var någonting man fick för att man som en aktning för någonting som någon gjorde. Inte egentligen en ersättning för liksom nedlagd tid eller arbete. Vilket gjorde att de här skithuskärringarna, de fick ju också helt vansinnigt kast betalt och var inte värda mer. Och följaktligen så fanns det heller ingen instans i samhället som ansåg att det fanns en anledning att förvänta sig någonting annat av dem än bara det absolut minsta.
Och barnen, till exempel coolare barnen, gick ju och tiggde i horder nere på Kungsträdgården och var bara i vägen, tyckte tanterna uppifrån de finare kvarteren. Och de fick ju, om man säger flickorna, de började jobba, kommer ni ihåg när vi pratade om Norrbro? Mm. Och den fina basaren där. Där fanns det prostituerade flickor som stod i tobaksaffärerna. Och Fredrika Bremer var en av de som upptäckte det här. Hon bodde ju tidvis i Stockholm.
Mm.
Och hon och andra kvinnor, ofta änkor som fick utrymme att kunna jobba och tänka själva. För det kunde de inte när de var gifta. Försökte göra någonting åt det här. Och ta hand om de här och få dem in i bättre
hon
sammanhang.
Hon hade väl flera barnhem sådär?
Hon gjorde det.
Ja.
Och gjorde ett jättejobb. Hon var så före sin tid så hon tyckte till och med, de kan väl bli präster de med?
Ja.
Alltså redan på 1860-50-talet. Vilken modern kvinna. Höll på att slå i bordet här nu, men hon var Bremer. Alltså.
Och nu står hon också staty i Humlegården.
Ja.
Jo, men det är det som är så märkligt att någonstans mitt i den här tillvaron dyker ändå hela tiden upp människor i olika sammanhang som har en radikalt annorlunda och mycket mer modern, som du säger, syn på saker och ting. Mm. Var kommer de ifrån och hur uppstår deras liksom humanistiska världsordning i en värld som i övrigt ter sig så fruktansvärt bäcksvart?
Små guldkorn, är det de som är hookarna i låten liksom? Mm. En tråkig låt på 4 minuter, men det är någon liten baslinga där innan andra refrängen. De är på något sätt det som är utvecklingen.
Wow.
Om man går i de delar av stan där träsket låg, så är ju det idag, det är ju rätt attraktiva områden. Det är ju, framförallt är det som jag sa tidigare, väldigt svårt att föreställa sig att det har en gång varit en plats för den absolut djupaste och svartaste misär.
Mm. Jag ser 2 stycken viktiga predikanter här som har med träskområdet att göra.
Ja.
Och vi tittar först på Albert Wilhelm Staff.
Oj.
Som faktiskt är Karl Staffs pappa.
Är det sant?
Predikant, populär predikant i slutet på 1800-talet stod det. Och Karl Staff blev ju liberal statsminister 1906, tror jag. Hans staty gjord av Karl Eld hamnade ju först på Sveavägen 1921.
Jaha.
Men sedan, förstår ni ungdomar, så hamnade den ju i Karl Staffs park.
Ja.
Som beskriver ju nästan i princip den södra delen av träsket.
Mm. Ganska precis. Och inte bara det, utan även Träsktorget. Alltså jag satt ju i knät på Karl Staff igår.
Coolt.
Ja, och bläddrade i en bok som hette Lustigt nog Träsket. Som Christian Petri har skrivit. En väldigt rolig skildring av träsket. Där han på något sätt jämställde träsket på ett mentalt sätt snarare.
Som ett tillstånd, inte en plats.
Ja, exakt. Liksom. Och jag, där satt jag och bläddrade den och hade väldigt mysigt i den här delen av Träsktorget. Som faktiskt är precis den platsen där kåken stod.
Kåken,
alltså,
ja.
Kåken och kopparmatte och även trähästen.
Där man satt om man hade gjort sig skyldig till djurplågeri.
Ja, och kåken, det låter ju som att det är en krog, rent av en nattklubb här i stan. Men
idag förknippar vi ju ordet kåk med hus,
ja,
en byggnad.
Men kåken var ju liksom mer som en stolpe. Alltså där man då bands fast, och en skampåle helt enkelt. Och jag funderar på det där. Hur kommer det sig att det har liksom blivit, ordet kåken har blivit någon slags... Först måste det ha blivit fängelse.
Ja.
Att vara på kåken.
Ja,
och sen så blir ju ett ruckel där man är inlåst blev ju då kåken. Och så småningom så måste det ha blivit en byggnad utav rent skick.
Ja, att sitta på kåken måste helt enkelt ha varit att vara frihetsberövad från början. Ja. Att liksom, och sen om det är för att man sitter liksom kedjad vid en fast skambåle eller i en cell eller inlåst på något annat sätt, det är inte en ovidkommande. Men på det viset blev kåken beteckningen på ett hus där man befinner sig, inte på grund av att man vill vara där utan av någon nödvändighet.
Ja, att man sitter på kåken, alltså i fängelset. Mm. Det kunde alltså lika gärna blivit att fan, jag har suttit 2 år nu på hästen. Men det blev kåken.
Det blev kåken.
Ja, precis.
Jag tycker ändå vi kan informera lyssnarna lite grann om kopparmatte.
Gör vi.
För kopparmatte var ju någon slags figur som skulle sprida skräck och fasa. Alltså han håller i ett spö och har en hatt på sig. Och den här stod ju... Figuren stod ju först på Stortorget och sen så flyttades den till Packartorget, alltså Norrmalmstorg, och sen vidare till Träsktorget. Och det är en kille som heter Mårten Rättner som har liksom snidat fram den här gubben ursprungligen. Och den är lustigt nog väldigt lik Hercules på Vasaskeppet. I ansiktet sådär. Och det är inte konstigt, för det är även Mårten Rättner som har gjort Vasaskeppet.
Nej, väl intressant.
Alla de här figurinerna och figurerna. Så att det är en av våra största skulptörer som folk inte känner till närmare än så. Mm. Men i alla fall så förstår man ju att de har ställt den här gubben på Träsktorget utav en anledning, nämligen att där var allt patraska.
Ja, alltså, det var behändigt.
Ja, man behövde visa upp någon slags lagens...
Androm till varnagel.
Varning helt enkelt. Där.
Exakt.
Men det sägs ju också att han är lik i ansiktet den här Norre Förstads sista borgmästare. Han hette Mattias Trost.
Okay.
Och därav koppar Matt.
Aha,
det är där kopplingen är.
Den där borgmästaren i Norrmalm var ju liksom en egen stad mellan 1600 till 1635. Mm. Och den där borgmästaren där har varit en jävel.
Ja, och då tog man hans rykte och liksom lade in i den här skulpturen.
På något, det kan ha varit något så enkelt så att den här skulptören inte gillar honom.
Ja,
inom det här området så är det skräck och det är avrättningar. Men utanför är det som en jollrande fågelsång genom... Alltså, man dricker brunn vid Surbrunnsgatan.
Ja.
Och det var ju Mur som upptäckte den.
En hälsobrunn, en av våra finaste.
Ja, ja. Alltså ett stenkast verkligen ifrån de här otäckheterna.
Ja.
Och de beskrivs ju rikligt... Runt om liksom hela det här området.
Stekast, prata spottavstånd i princip.
Ja, absolut. Och hur Fredrik den första och Ulrika Eleonora drack brunn där. Och det fanns ett träd där man kunde hänga upp käpparna. Som inte behövdes då. Om det hade varit en lyckad brunnsdrickning. Och det finns ju positiva små ljusfacklor. En är min idol Oscar den första. Han införde frimärket. Så jag kan samla frimärken.
Jaha.
1855. Men han gav också... anonymt den gula boken till riksdagen. Och de undrar vem har skrivit det här. Om humanare strafflagar, om dödsstraff och kroppsstraff som en orimlig sak på 1850-talet.
Mm.
Och han förordade olika fängelsesystem som ändå var bättre än att stå och på ett fruktansvärt sätt i väta ta emot glåpord från ens grannar på Träsktorget.
Ja. En kulen natt, inte långt efter att Oscar den första tillträdde, så blåste kopparmatten ner.
Är det så?
Och sen så avskaffade man den här skam.
Ja, det är så bra.
Men istället så byggde man ju jag tror i slutet på 1800-talet ett kvinnofängelse. i norra änden av träsket upp, alltså där arkitekthögskolan ligger idag.
Aha, just det.
Så, som ju var en strålande, imposant och ganska vacker byggnad egentligen. Den ser ut som ett litet så här medeltida slott. Det är ganska mycket sån här romantisk pastisch över det. Det är i och för sig en ganska tung, gedigen byggnad också. Mm. Men jag tycker någonstans att det är märkligt, för den är rätt snygg och cool om man tittar på bilder från den tiden idag.
Direkt vackert alltså.
Ja, sen river man det här för att bygga arkitekthögskolan istället. Man skulle kunna inrymma den i den här kåken istället. Ja. Vacker byggnad som är ful att se på fick ersätta en hemsk byggnad som var vacker att se på.
Ja. Gunnar Henriksson heter han som har ritat arkitekthögskolan i en stil som man följdriktigt då kallar för brutalism.
Ja.
Som ju är Le Corbusier inspirerat.
Det finns någon villa i Djursholm där som man går förbi.
Just
går
från,
och den är helt sanslös. Det är ju lite häftigt också.
Ja, det är helt klart. Just, alltså, brutalism vore ju konstigt om det inte gör ett intryck. Liksom.
Ja, jo, men nej, exakt.
Ja. Jag erinrar mig faktiskt också från 1600-talet när Träsksjön fortfarande var en frisk sjö. Så vet jag att på något av de här Dahlbergs litografier så finns det ett underbart bevattningssystem i Kungsträdgården. Som då man skulle ha lett vatten från Rännilen in i Kungsträdgården som hade gjort, som i alla fall på litografin gör fina fontäner. Det är väldigt svårt att veta om det verkligen var det. Därför att man har ju hittat ledningarna. Mm. Alltså gamla urholkade trästockar och sådär. Mm. Och det sprutar ju vatten på litografierna. Men gjorde det verkligen det i verkligheten på 1600-talet? Det är oklart liksom. De ljuger ju ofta de här litografierna.
Ja, vissa svenska antikva är ju tillbyggda drömmar. Mm. Anklagelsen efter Erik Dahlberg så någon annanstans i världen ritade upp.
Han var mytoman.
Det är liksom, men det där har jag också läst om. Det tog tag i mig också. Fasen vad häftigt. Det, friskt vatten rann ändå eventuellt då i de här ledningarna. Och det var inte självklart att göra birialskata utav det, utan vad hette han?
MC Hammer.
Ja, Christian Hammer. Ja.
Ja.
Han vill ju ha en flod, en kanal.
Ja, med så vackert.
Fina trädvuxna allégator vid sidan av.
Ja.
För så hade man gjort i många andra städer.
Mycket trevligt. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om man går Regeringsgatan, gata Regerings, upp ner från City och förbi Nalen och någonstans där så börjar, om man tittar lite grann på hur bebyggelsen ser ut och det är trångt och det är småttigt och sådana saker, så kan man i de här kvarteren innan man kommer ner till Birger Jarlsgatan igen ana någonting av hur träsket var en gång i tiden.
Ja, liksom. De husen,
det finns en gammal stad kvar fortfarande på något vis.
Och när man går gata Regerings ner där, precis när man kommer till Karlstavs park, så låg där faktiskt också Bio Bristol.
Glöm inte det.
Glöm aldrig det. Och alldeles i närheten ligger ju även idag Café Saturnus.
Ja.
Ja.
Och det var ju lite sådär hippt att hänga på. Det är väl fortfarande, tror jag.
Ja, det vet jag. Men alltså, någonstans på 90-talet var det ju, då var det så hippt så att man började själv vibrera när man kom in där.
Ja, det är så. Väldigt sant. Och Rönnells antikvariat ligger ju då runt hörnet, där jag var nere alldeles igår och införskaffade lite matnyttigt
i andra
Stockholm.
Vi pratade om den, Christian Petris träsket där.
Ja.
Och även, du hade någon Sankt Eriks årsbok.
Alltså jag måste medge att jag hade så mycket i påsen så jag knappt orkade bära det längre än det kostade.
Det är kunskap är tungt att bära.
Och där började du sjunka ner som en sån här kvicksand. Bara, miau.
I spårvagnshallarna och runt omkring Jarlaplan där så har du idag också lite grann ett nytt liksom nexus mediamässigt, för där ligger det helt kyvtjockt med produktionsbolag hela vägen runt faktiskt, de går ut och lunchar i såna jävla food trucks varenda dag liksom.
I gamla tryckerier och sånt som ligger bak.
Ja, jag tror att i spårvägshallarna ligger åtminstone tre, och sen så är kåken bredvid ett par, tre stycken, och Spotify ligger där också och
FLX där. Ja, visst. Har de fyllt ut det med media, idel tjuvar och tjuvjö.
Men mitt på träsket är det fortfarande inte bebyggt. Jo, de fick bygga de här nya områdena med Systembolaget och det där. Men alltså, tittar man på bilder från 1909 när Norra Real står nybyggt där, så är det ungefär som fältöversten där det ligger. Små kåkar och små leriga vägar emellan. Ja. Därför att det fortfarande var för sankt för att få bygga.
Mm. För du kan inte bygga hur stort som helst, så då sätter sig allt.
Och vet ni hur de löste det?
Pålning kanske?
Nej, de fyllde ut alltihopa med Tyskbagarbergen.
Just det,
måste ju ta vägen någonstans.
Ja, de nivellerade.
Tyskbagarbergen kan man ju fortfarande, om man knallar runt och går in i husen, alltså från på exempelvis Nybrogatan och sådana saker, så är det så att ut mot gatan så är husen sex våningar höga, men in mot gården tre våningar höga.
Ja,
för att det var bara så mycket man sprängde ut. Liksom.
Det intressanta är ju att nivelleringen pågick ju samtidigt mentalt. Att man så att säga jämnade ut mellan låg och hög även bland människorna, och det släpade lite efter, men man började med det konkreta, nämligen staden och så vidare, och sen så nådde det även lyckligtvis samhällsklasserna.
Ja, exakt.
...1966 sker de här beryktade träskmorden.
Ja.
Som
1966.
Otroligt. När förövaren Marmbo och några av hans kumpaner begår ett inbrott som inte går så bra, därför att de får med sig ett kassaskåp som de inte kan få upp, och så går det där på röven. Och han är sur över det och super, så kommer de i slagsmål. Och han slår ihjäl sammanlagt tre personer. Gör sig av med kropparna. Han mördar dem upp i träsket, men gör sig av med kropparna genom att kasta dem i sjön.
Men skedde alltså det här runt Roslagstorg då?
Ja, det skedde på Brunnsgatan 26, men träsket hade blivit en överförd betydelse för alla de här gamla rivningskåkarna där folk levde och bodde och liksom var squatters.
Ja.
Men han gjorde sig av med kropparna av de här människorna som han hade mördat då i fyllan och villan genom att kasta dem i sjön. Och ett av hans offer då, Siv Gryting, hittades 10 dagar efter mordet på botten av Nybroviken.
Ah.
Och därav blev då
ståplats
i Nybroviken.
Det är verkligen
gräsligt. Och sådär. Men så sent är alltså fortfarande träsket och träsket som begrepp har liksom spritts överhuvudtaget.
Johannes hör ju på många sätt till träsket. Alltså Johannes kyrka tittar ju rakt ner på träsket och det var ju en gång i tiden en gammal spetälska begravningsplats. Alltså den församling man hade var ju Jakobs församling som så att säga ynglade av sig, och man begravde i synnerhet riktigt sådär, pestsmittade personer så långt bort man då förmådde. Och, jag tror den hette Brunkebergs begravningsplats.
Ja, rimligen, den ligger ju högst
upp på Brunkebergs. Och sen så blev det så småningom Johannes kyrka. Där.
Just det, och det var ju också ett kapell där bredvid det här otroligt gamla drottninghuset.
Exakt, och Johannes kapell låg ju där tidigt, och anledningen till att det heter det var för att killen hette Johan, ja, som begravde det där, så att han döpte det efter sig själv, ja, helt fräckt.
Alltså det blir ofta enklare än vad... Men, och där har vi ju, alltså det är den här bilden som jag ser framför mig, där det finns ett staket.
Nere vid Roslagstullen.
Alltså. Just det, ja. Som ser ut som alltså ur filmen King Kong, där man försökte hålla någonting ute eller inne, eller från vilket håll det nu var.
Som en stor palissad alltså.
Som en palissad med trästolpar.
Ett staket säger du, jag ser framför mig någonting med små störar.
Ja, jag vet vilken bild du menar, det är en jättepalissad och folket, den är som gjord för att man ska stå och ropa Kong,
Kong, Kong. Kong.
King Kong-palissaden vid Norrtull. Alltså.
Och där stod någon liten roslagsbonde. Och kunde knappt hålla balansen, och var det honom man ville hålla ut, eller vem var det? Ja. Vad vill man ha ut av de som kommer in i fredligt syfte? Jo, man vill ha pengar, ett tull. Fram till
1800... Kanske de tas.
Ja, exakt. Där togs det tull. Ja. Och det var 1810 avskaffades tullarna, tror jag det var. Och så länge så var man ju tvungen att hålla någon sorts...
Nu har de infört dem igen.
Ja, precis.
Ja.
Biltullarna.
Biltullarna. Mm.
Tickar in ganska rejält.
Ja,
det
måste vara stor
och fogden.
Ja, oj, oj, oj.
Det, vi har väl pratat om det här förut också, att man fortfarande kan se delar av de gamla tullhusen vid Norrtull.
Jaha. Sen Värtabanan gick ju så elegant längs med hela Norrtull till Roslagstull och så vidare bort till Frihamnen. Och där så låg ju det eleganta bangårdar och så vidare. Albano till exempel hade stor bangård då. Mm. Det finns mycket att se, men vad vi hade kunnat se i våran livstid, det var tullhuset, som det sista tullhuset i Roslagstull, som var byggt 1830. Ja. Det revs ganska nyligt.
Alltså. Mm. Just det. Ja. Flyttade de det inte, eller rev de det bara helt skoningslöst?
Ja, tyvärr tror jag att de rev det, men jag vet inte säkert.
Är det sant?
Ja.
Men okej, nu blir jag upprörd igen.
Jag blir upprörd.
Vissa av de här värdshusen som ligger precis utanför tullarna, Stallmästargården och Norrbacka och sådär, de uppstod ju för att det var billigare med servering utanför tullarna.
Ja,
och då drog folk dit och fick liksom vin billigare.
Ja. Bebyggelsen till höger om Roslagstullsgatan norrut, dagens Roslagsgata, tog slut vid Surbrunnsgatan, alltså vid Klasbohörnet.
Ja.
Där kom nämligen Ingmarshovs ägor fram. Och det var ju där... Den här mur hade sin norra hälsobrunn.
Mm.
Han upptäckte den, men den pågick väl i flera hundra år, jag tror. Och sen så var det Ingmarshovs
Ingmar Frodbom, tror jag
han
hette.
Ja, han kom dit 1710.
Ja.
Och han var krögare på Kastenhov.
Källarmästare
till och med. Och sen så en annan kille på Kastenhov startade Klasbohörnet.
Ah.
Det var nämligen Claes Brovall som var källardräng på Kastenhof.
Kastenhof, vilket ställe.
Ah. Vilket ställe, var tog det vägen?
Ja.
Så 2010 redan pesten, sista gången pesten var här, så dog 23 000 av 60 000 i Stockholm.
En tredjedel.
Och då var också en sån här sorglig grej. I kvarteret Rörstrand, som är en bit ifrån träsket, Kungsholmen, eller nej, Vasastan.
Birkastan,
ja. Mm. Då så stod det så här, kvarteret Rörstrand, egendom nummer 18, står öde, alla döda. Och så står det på alla då, kvarteret 19, står öde, alla döda.
Mm.
Och sen på ett då så var det förutom två barn som hade överlevt.
Mm.
Så att det...
Alltså på Tillaus karta så vet jag att det är utsatt... Man la alla pestliken där vid det historiska museet ungefär, vid Narvavägen.
Okay.
Och det var såna enorma mängder som det utsatt på en karta.
Oh, fy fasiken.
Ja. Det är ju så märkligt betingat med människan och naturen att jag vet att en journalist som då under den här tiden skrev... eller låt säga tidigt 1800-tal, skrev om Kattrumpehavet, alltså där vid Nybroviken, där det också var en latrintömning, och som då intervjuade faktiskt en av de kvinnorna som tvättade sitt linne i denna skit alltså. Och så frågade han henne, hur kan du få det här att bli rent? Mm. Ja, det funkar, sa hon, eftersom jag har tvättat här förut. Mm. Och då så sammanfattade han artikeln att så sker det nog också med människors magar. Att det funkar att dricka det här för de har druckit det förut. Alltså bakteriefloran.
Ja, precis.
Ja. Och
man är tillvand liksom.
Ja, man är tillvand. Ja, det har hänt mycket och vi ska vara otroligt glada att vi är...
Jag märker ju också samtidigt att det faktiskt... Man gjorde ju upptäckter om samband med till exempel i London mellan kolera och hur det spreds i brunnar och så vidare. Men att uppenbarligen så fanns kunskaperna inom de vetenskapliga akademiska skikten. Mm. Men man spred det liksom inte neråt i att appliceras i samhällsbygget på det viset.
Nej.
Utan det akademiska, det försiggick för sig själv på sin egen nivå. Mm. Och lite grann kan jag ju känna att det finns ett problem med det fortfarande idag. Att akademia är akademia på något vis.
Man började ju så att säga kasta blickarna mot det här med barnarbete runt 1870, som ju är ett gyllene årtal. Mm. Och det här debatterades i riksdagen och jag har tagit reda på att det var en viss herr Rundbäck som motionerade om att barn under 16 inte bör jobba mer än 10 timmar om dagen.
Mm.
Det sätter ju nivån lite grann och det vart icke godkänt på det, utan barn fick jobba vidare mer än 10 timmar om dagen.
Det är intressant att någon ändå lyfter frågan.
Ja, verkligen. Dessutom la man till att de allra tunnaste små pojkarna var inte bara bra därför att de kunde rensa skorstenar, säkert flickor också för den delen, utan de var så väldigt billiga, de behövde man inte ens betala alls. 1877 så enades man i alla fall om att barn skulle få jobba 11 timmar. Och det som är värt att notera i det här sammanhanget är att 1877, vet ni hur många som är röstberättigade då?
Det är en bra fråga.
Ja, utav hela befolkningen. Det är alltså 5%.
Ja, 5%.
Det kan man inte direkt kalla demokrati alltså.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Det är tokigt.
Nej, det är intressant, för man pratar ju om kvinnlig rösträtt inte införs förrän 1921. Men liksom 1880-1921 är ganska liten tid. Så man kan säga att det här var en period då man införde allmän rösträtt. Ja. Så att det var inte bara kvinnorna som hölls uteslutna. Liksom.
Nej, och det var ett kvinnoöverskott. Det gick ju 123 kvinnor på 100 män 1890.
Mm.
Och sen så fanns det en annan sån här ett ljushuvud, Fredrik Theodor Berg. Säkert en duktig läkare, överläkare på Allmänna barnsjukhuset på Norrtullsgatan. Han sa att det fanns ett samband mellan fattigdom och sjukdomar.
Oj.
Lyssna på vad jag har att säga, ärade församling. Och sådana där grejer som är nästan... Ja, det är
tragikomiskt faktiskt på något vis. Att man inte hade kommit längre än så. Och det var, alltså om man tänker hygien... Den grejen kom ju inte förrän vid förra sekelskiftet, alltså 1910. Vid första världskriget började man fatta sambanden med att gå... Man ska inte gå från obduktionen direkt till förlossningen.
Nej. Och sen att det var syndigt med rövtvätt, då slog jag igen boken. Fan vad den boken hade hittat.
Någonting i mig säger att när man var närmade sig Träsktorget en sen kväll i mitten på 1800-talet, då kanske man liksom hörde musik och skratt och folk var fulla. Alltså, för det ofta så hänger ju slum ihop med skörlevnad. Ja. Och det är ju, skörlevnad är ju inte bra, men det är ofta i samband med partaj faktiskt.
Ja, absolut.
Det måste ju vara galghumor. Alltså, jag tror att humor måste ha frodats där. Jag vet att det allra värsta stället som man kunde bo på där, förutom kanske skitbärarkärringarnas bostad, var något gammalt pack hus där folk kröp in i luckor och någon tog ut ockerhyror för det här, enligt ett system att om någon stack från notan så fick de andra betala. Riktigt uselt, så till den milda grad att de kallade det här stället för Uselbo.
Ja, uselbo.
Det var ju ett packhus, så att det var ju mer till för ett ställe där säckar skulle ligga.
Och, ja, ja, och det var den där som var ingångarna.
Men det var ju också många krogar som låg här. Det var jag vet, ett ställe som hette Gröna Lund. Mm. Till exempel, krogen Gröna Lund låg där och även Vackra Klara var ett beryktat ställe där man kunde ta sig några riktigt dåligt bryggda öl.
Exakt. Ja. Men jag vet, en oskicklig väg klagades på 1815 i en skrivelse. Vägen från Sevedbåtsgatan, typ Nybrogatan, över Liljans och Klars på hörnet. En åkare har ej utan största livsfara på aftonen färdats där. Stora stenar samt en söndrig bro fick han erfara. Och han var mycket arg. Och året var 1815. Då inser man liksom att det har gått en väg med gräs i mitten, ni vet. Sån här,
ja, det är sträng liksom.
Ja, upp och ner för kullar och snett över. Och vissa delar, tittar man på kartan nu, så är en del av, om det är Karlavägen eller Östermalmsgatan där, som sneddar ner mot Odengatan, så är den snett som den här vägen har.
Ja, jag förstår.
Så att liksom,
vägen från Roslagstull, den gick då vintertid, så är den utmärkt på kartan, rätt över träsket.
Mm. Det var ju vinterväg.
Ja, vintervägen heter den också. Heter till den är så sträckad på kartan så att man ska förstå att den bara funkar på vintern.
Alltså funkar det innan järnvägen så tog man ju grejer med slädar vintertid. Ja. Man forslade tunga saker.
Men jag hade hört talas om att den typen av vägar har fått namn. Undrar om vägarna över Riddarfjärden när den frös var så pass utnyttjade så att även de fick
namn. De hade egna namn.
Ja, men säkert för att...
Ute i skärgården måste jag
vara. Ja, i skärgården uppe i Luleå när jag bodde där så gick ju... Det är långtradare och lastbilar, såg vi från vårt fönster, gick mellan öarna där ute. Ah. Där är isen så tjock, det är helt tokigt. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Titta på Birgalsgatan, den aktar sig lite för strandkanten fortfarande. Ja. Nya vägen som den hette när den kom. Det är fantastiskt, man ser ju sjöns form fortfarande i gatorna kring.
Ja. Ja.
Och den är ju, Birgalsgatan går ju i stort sett Rännilens sträckning.
I stort sett, det är närmast exakt faktiskt.
Ja.
Ja. Intressant också med tanke på Rännilen är, om man, alltså, man föreställer sig ju ibland att det bara är en liten bäckfåra med någon knapp bottenskyla i eller någonting. Ja, men det kan den omöjligt ha varit, för att det är ju så att man beskriver bland annat i den här bron över Rännilen som alltså förband
i Jakobsbergsgatans riktning,
förlängningen där, precis, sådär,
förband Norrmalm med
Ladugårdslandet. Och där är det ju så att liksom att så fort man också sätter spaden i backen någonstans där i krokarna kring Birgalsgatan, så är det ju så att överallt hittar man ju alltid massvis med roliga, spännande grejer. De här eviga kritpiporna och alltihopa. Mm. Men där hittar man också hela tiden pålar från bryggor, gamla båtar och så vidare. Så det har varit en liksom, det har varit en strandängar där och ganska rejäl infart.
Alltså. Ja, det var ju bryggor längs hela vägen och man seglade fram och tillbaka som om inget. Ja. America's Cup gick där.
Exakt. Ja, ja. Gotland runt gick där. Men alltså, och detta mitt i centrala Stockholm.
Ja, inte bara mitt i centrala Stockholm, utan idag kanske den absolut mest liksom busy delen av Stockholm. Men så Birgalsgatan är ju liksom, det hade precis lika gärna som du sa tidigare, det hade kunnat vara en kanal istället. Ja, visst.
Ett av mina favorithus vid Träsktorget är ju det här lite underligt formade som ser ut som att det är två hushalvor som man då har... Ja, placerat fel.
Ja, just det. Man har tagit högra halvan och satt den vänstra halvan.
Ja, liksom. Exakt. Mm. Och jag tror att det var ett rökeri. Det är närmast, det står någon skylt på det huset. Mm. Jag har tyvärr inte fått fram mer runt det huset. Men jag vet att exakt på platsen för det huset ligger idag Kinakrogen Namnam.
Mm, Namnam.
jag tycker nästan att vi går dit och äter nu.
Ja, det tycker jag.
Ja, det gör vi.
Trevligt, så ses vi snart igen.
Ja, Zai Jian, som man säger i Kina.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand från sura
Bara vet Ravarstad.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.